Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som just snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Paradexemplet är väl när vi köper träningskläder i hopp om att det liksom någonstans leder oss till mera träning. Vi har liksom mer tendenser till att köpa träningskläder än att faktiskt lufsa ut i något skrotkläder och komma igång och motionera. Det är, liksom, det är lättare med signalfrågorna än den verkliga handlingen.
Man brukar skämtsamt säga att alla älskar förändring så länge någon annan börjar. Det är både sant och inte sant. Vi förändras ju på olika sätt hela tiden eftersom världen förändras och vi med den. Men vi förändras inte alls lika mycket som vi talar om förändring. På alla arbetsplatser är detta ett ständigt aktuellt ämne. Saker ska omorganiseras, man ska ta nya tag, man ska börja agera annorlunda och på nya sätt. Ändå blir det sällan så. Jag minns när jag för snart 20 år sedan gick ett ledarskapsprogram som Handelshögskolan i Stockholm ordnade under ett år, uppdelat i ett tiotal internattillfällen där vi drillades i företagsledning på en kursgård strax norr om Stockholm. Varje sånt internat började med att vi gick laget runt och berättade vad som hänt sen sist, och efter ett år hade alla berättat att man bestämt för att omorganisera sina respektive företag. Och det där slog mig. Tänk att man trodde att det skulle lösa något. En av oss hann faktiskt med två omorganiseringar på det här året. Vad är det egentligen med vår förbläss för förändring, eller i alla fall att tala om den? Både på jobbet och privat ägnar vi oproportionerligt mycket tid åt att prata om omvälvande förändringar som en gång för alla ska lösa vilka problem vi nu har. Någon som också funderat på det är Ida Hult. Hon är etnolog och har verkat i näringslivet i många år och har hjälpt organisationer att förstå framtiden, men kanske allra mest sig själva. För ett par år sedan kom hon ut med boken Ärvda svar, som handlar om gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar, och som hon menar håller oss fast när allt vi vill är att röra oss. Det här, det blev ett samtal om arbetsplatsdialekter, om varför folk klär sig allt mer lika och får mer makt, om varför alla egentligen är uttråkade, och om den förrädiska känslan av handling som uppstår på konferenser år efter år. Och så blev det en hel del skratt. Innan vi börjar ska jag påminna dig om att följa den här podden, om du inte redan gör det. Gå till poddens egen sida i din app och klicka på följ. Svårare än så är det inte. Det är ett lätt sätt för dig att ständigt fylla på mer kunskap och att aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen på jobbet. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på, eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. Och därmed dags för etnologen Ida Hult. Vilka ärvda svar går du omkring och bär på?
Oh, vilken fråga. Säkert hur många som helst är väl det korta svaret på den. Mm. Man är väl färgad av så många olika saker. Men en av mina stora ärvda svar är ju liksom känslan av att jag borde ha ett riktigt jobb. Jag borde alltså vara anställd i någon annans bolag än mitt eget.
Mm, just det. Kan man skaffa ett jobb för att du inte blev vad dina föräldrar ville du skulle bli? Eller
ja, exakt. Jag jobbar ju inte statligt eller kommunalt som man ska om man är rejäl.
Just det. Ja, men där fick vi kanske lite mer insblick än vi anade i era familjetrauman. men det är ju intressant. Alltså, man bär ju de ärvda svaren. Hur definierar du egentligen dem? Alltså, det är en väldigt rolig term för det första. Men hur skulle du säga att vi ska ringa in dem för att förstå dem?
Ja, men det där var ju en stor fråga i bokskrivandet, hur tydlig man ska vara med definitionen och hur mycket man ska överlåta på en läsare. Den version som jag nog själv är mest förtjust i, det är att ett ärvt svar är sådär vagt välbekant. Man hör sig själv säga det, men man har inte kanske riktigt något belägg för det. Jag hörde ganska nyligen begreppet rövfakta. Som det här som man slänger sig med i diverse konversationer fast man kanske inte har så mycket belägg. Så jag undrar om inte rövfakta och ärvda svar är ganska nära varandra.
Är det en svensk översättning av anglicismen att man tar det ur arslet liksom?
Ja, men lite så skulle jag tänka är upprinnelsen.
Mm, eller,
upprinnelsen är ett sjukt dåligt ord i sammanhanget.
Precis. Nej, men vi kanske ska ägna oss åt ett svenskt uttryck eller något så här, om det är kanske anglicism, det är också som handlar om att ta saker liksom ur luften och som kanske inte lika för tankarna i så att säga neråt.
Och luften är ju så att säga färgad av liksom hela vår kultur. Alltså det är väl det som är grejen. Jag är ju etnolog i botten och då är det ju kultur som är arbetsverktyget. Och det är så sjukt svårt att se kultur eftersom vi ser mer den. Och den där luften som vi tar saker ur är ju inte fri från att vara impregnerad av en massa kulturella föreställningar. Och sen dessutom då har vi våra individuella föreställningar om hur saker fungerar. Och vem vi är liksom.
Ja, men precis. Det är en orsak till att vi tycker om gamla sanningar och slitna ord och redan tänkta tankar är ju såklart att allt detta som också kan sägas vara plattityder också har en viss sanning i sig. Liksom. En del är ju bara liksom fånigt, men en del finns det där. Det är därför vi slänger oss med dem. Men finns det någonting annat också som gör att vi är så förtjusta i dem? Ser du?
De är ju ytterst bekväma för oss. Alla andra typer av svar kräver ju någon form av medvetenhet och reflektion och skärskådande och sjukt obehagliga aktiviteter allihop.
Mm, så det är någon slags mental slapphet vi talar om här.
Ja, det är väl faktiskt en mental slapphet. Vem 17 orkar gå runt och vara mentalt spänstig dagarna ända? Vi behöver ju liksom en kategorisering för att orka med och leva. Liksom. Den där byrålådan vi stoppar saker i liksom, mentalt.
Jag tänkte på att jag läste nyligen om hur oerhört energieffektivt det är att vara fördomsfull. Om liksom, jag tänker, den här kommer någon jävla etnolog. Liksom. Oj, vilken jobbig människa. Genom att inte liksom interagera med det utan bara avfärda det direkt har jag typ sparat en sockerbit energi.
Oh ja, det är fantastiskt bara att kunna vara så. Liksom. Nej, men jag är stämutbildad så att det är min sanning, alla andra kan jag skippa och så vidare. Till exempel.
Samtidigt tänker jag så här, vi är också så svaga för nya saker. Eller vi kanske ska säga att vi är svaga för luftigt språk, för buzzwords, för enkla etiketter. Det finns ju någonting där. Vi kanske ska komma tillbaka till det nya, men jag tänker att det är också en sån... Är det samma sak i de övriga svaren, de här alltså buzzwords? Jag vet att du skriver i boken om till exempel om jobbskan, alltså den här arbetsplatsjargong.
Mm. Ja, men jag utvecklar ganska mycket om det i boken, just det här att ha ett språk som är skilt från vardagslivets språk. Vi skulle ju aldrig gå runt i våra privatliv och tack och lov och prata om streamlining och roadmaps och sådana saker som vi glatt slänger oss med på jobbet och... Någonstans, ja, vi är svaga för det nya. Det är ju både mänskligt och definitivt någonting som svenskar också väldigt förtjust i. Är inte det också en förhoppning att nu kommer det som löser det? Går vi inte ganska många av oss runt med ett litet vagt obehag och att vi kanske inte gör världen tillräckligt bra hela tiden? Och så kommer någon ny metod som verkar så tydlig och den har liksom ett coolt begrepp och det finns 7 nycklar och... Det låter ju fantastiskt. Tänk om det här som är grejen. Och dessutom kanske alla de jag jobbar med tror att det är det som är grejen. Och då låter jag ju dum om jag inte hakar på.
Just det. Då tänker jag också, går mina tankar till det, sociolekter. Alltså att vi har ett visst språk inom en viss social kontext. Och det finns säkert någonting med lekt på slutet som identifierar att man gör det liksom på sitt arbete. Som att alla läkare alltid ska säga det latinska namnet på allting som har det minsta med kroppen att göra liksom. Och det finns någonting i den tillhörigheten för jag också liksom om alla går omkring och säger att jag känner mig lite hungrig och då tog jag en bulle. Det var väldigt agilt av mig. Så kommer du antagligen att börja på samma sätt för att tänka att det är så man pratar i den här organisationen.
Ja, och skapar samhörighet och tillhörighet och den typen av härligheter som vi försöker uppnå med språket väldigt mycket. Men sen är det ju också, det ska man väl tänka på att de här, framförallt de här... skråmässiga språken, det är ju också en maktutövning. Det berättar ju vilka som är inne i den här gemenskapen och vilka som faktiskt står utanför. Och jargongen är ju också, utöver att det faktiskt är ett maktspråk, så är det ju också ett sätt att inte bli lika granskad. För vad är det du, Per, tycker och tänker egentligen? För så länge du säger alla de här fina, agila sakerna så passerar du, för det är ju så vi pratar här.
Mm, just det. Det blir först blir en anpassning och så blir vi kanske fångade i det då. För det, jag tänker på de här ärvda svaren, det är ju så med arv och miljö att man kanske inte reflekterar så mycket över dem. Utan det är ju, alla barn har ju haft en helt normal uppfostran ända tills de kommer upp i åren och inser att vänta, andra har haft en upplevelse som skiljer sig från min. Men man utgår ju alltid från att det man befinner sig i är det normala.
Absolut. Det är som man börjar gå i terapi.
Alla behöver gå i terapi, det är alltid, det är alltid liksom en käpphäst. Men jag tänker också, finns det någonting i det där med... Alltså man åker på konferens så ska det lösa allting. Eller man tar in en inspirationsföreläsare som är som ett fyrverkeri av tuffa ord och mycket slides. Det är väldigt mycket, särskilt om man har manliga föreläsare så brukar de ha liksom ett oändligt stort antal slides som kör otroligt snabbt. Det här läste jag i morse på en amerikansk tidning och det var si och så. Det här var precis innan och de har alltid med sin dator som är full med klistermärken och uppdaterar i princip i realtid.
Och alla exempel handlar om när de är på väg på flygplatsen och på tåget. Och så pratar de bara i rubrik. Möjligen ingress, gärna ingen brödtext.
Nej, men precis. Det finns någonting i det. Liksom, och det är ju... Jag säger detta ur två perspektiv. Det är för att jag själv var där under ett tag innan jag insåg att det var otroligt jobbigt att göra 200 slides när man skulle upp någonstans. Och sen så var det någon gång när jag satt i publiken i väntan på att jag skulle upp och köra 200 slides. Det var någon annan jävel som drog 200 slides. Det här är ju fruktansvärt. Utan jag fick liksom då försöka i sista stund där såklart och lite oförberett. Men jag tror jag bara ställde mig och pratade och skyllde på att datorn var sönder eller något i den stilen. Liksom, för where's the power, what's the point? Men det finns ju någonting i det här också som att vi... När man blir översköljd av det där eller man sätter samman det så finns det ett frädisk känsla av att man gör något.
Ja.
Och du skriver ganska mycket om det. Ska vi, alltså, hjälp oss att förstå hur du tänker på det här området med den frädiska känslan om att göra.
Ja, jag undrar om jag ska först bara kommentera lite, berätta på jargong och bass som är en stor del av boken handlar ju om jobbskan och språket vi använder oss av. Apropå det här att är man medveten själv? Nej, jag insåg hur otroligt svårt det var att skriva en bok om bass utan att använda bass. Och att faktiskt se sina egna tankevurpor. Så det är ju någonting som vi är så inte tränade på att titta efter. Men känslan av handling, ja, det är ju en extremt vanligt förekommande fenomen. Jag tror att det har att göra ganska mycket med... Alltså den snabbhet, vi har ju upplevt någon form av kulturell komprimering under de senaste årtiondena. Det att bli så översköljd av inte bara slides utan budskap generellt sett, bilder av hur livet kan levas, en identitet som man ska skapa själv och visa vem man är. Alla de här sakerna som liksom gör att vi upplever att det går så fort gör att vi istället för att liksom tillämpa vad som vore fantastiskt naturligtvis att ta sig en reflektiv stund, hitta vad vi verkligen vill komma någonstans, jobba baklänges från det och liksom verkligen lägga ansträngning bakom den typen av handling, så är det härligare. Det blir ju liksom nästan drogartat så att man tilltalas av den här känslan av att vara på väg, att ha tagit några kliv. Det har väl vissa likheter med den här tomma sidan som alla skribenter hatar, eller den tomma sliden som kanske inspiratörer hatar, att liksom ha kommit någon vart. Och det yttrar sig väldigt mycket både i privatlivet och på jobbet, som att vi går på någonting där vi känns som att vi gör någonting, kanske snarare än att vi gör någonting. Det är väl det vi gör när vi liksom läser Harvard Business Review och scrollar runt på LinkedIn. Och paradexemplet är väl när vi köper träningskläder i hopp om att det liksom någonstans leder oss till mera träning. Vi har liksom mer tendenser till att köpa träningskläder än att faktiskt lufsa ut i något skrotkläder och komma igång och motionera. Det är, liksom, det är lättare med signalfrågorna än den verkliga handlingen.
Ja, just det. Du är ju inne på det där som ju ofta manifesteras som kokböcker i nyrenoverade kök som står där intill takeaway-maten på något vis. Men vad är det liksom, är inte människan skapad för handling? Alltså jag är ju från Bjärhalvön, vi har ju som motto att vi pratar ständigt om detta med värp först, kackla sen, som var Birgit Nilssons ordspråk, det vill säga att vi gör saker som... Jag har ju väldigt svårt för människor som bara springer runt och liksom pågår. Och när jag nu har kommit till storstaden så tycker jag ju att det, här finns ju en väldigt tendens av att krångla till saker i, liksom, i onödan. Och jag har fascinerats av det, alla dessa pågående människor. Och inte minst när man tittar på LinkedIn och de... Man liksom, ja, det är väl klokt, men det är väl också liksom banalt på något sätt. Är vi inte människor som vill inte vi åstadkomma någonting? Eller är det att vi har pratat om en klick människor som befinner sig på ett ställe i samhället där man... just kan försörja sig på att springa runt och prata.
Ja, alltså vi står ju inför en ganska stor produktivitetskris någonstans där vi som jobbar mera och flera timmar och flera av oss och ändå liksom gör mindre. Jag tror att det är enormt djupt känt hos oss att vi vill göra saker och att vi vill också få liksom effekt på de saker som vi faktiskt gör. Det var väl ganska stor del av min motivation för att skriva boken, var att jag ville liksom skriva någonting till människor där ute som vill göra saker och då kanske generellt sett som vill driva förändring i just existerande strukturer. För att det är det där med de existerande strukturerna som möter görandet, då blir det väldigt svårt. Och man tenderar att fastna på lite likartade ställen när man försöker driva den här förändringen. Men att man vill, det tror jag de flesta av oss gör. Men att hålla i ansträngningen över tid mot ett tydligt mål är svårare. Och det här livet är ju väldigt pågående. Det var intressant att du nämnde när du flyttade till stan. urbaniteten är ju så väldigt ständigt pågående. Det är väl liksom väldigt mycket att vara i ett flöde, och det finns färre såna här tydliga passageriter, utan det är väldigt mycket, kan ju prata om det från ett etnologiskt perspektiv, som att man har liksom ganska många och parallella liv och identiteter som man liksom ska hålla på och bolla med, och då blir det väldigt svårt att säga när är sträckan mellan A och B egentligen klar.
Jag tänker, ett sätt att se på det skulle kunna vara så att ett problem är att det är så lite som vi måste.
Jag tror att det är ett väldigt stort problem att liksom, vår väg mot undergång tycks ju kantad av bekvämlighet.
Ja, alltså det går att skapa ett liv där man springer runt och pratar. Jag vet en föreläsare som pratar väldigt mycket om liksom ålderismen, och han är ute och pratar om ålderismen, och det är viktigt, och han är gråhårig och ganska ung då förhållandevis. Så det känns spänstigt att han pratar om det. Men jag då ställer kontrollfrågan om hur många gamla människor har ni i er organisation? Det var något slags PR-byrå med 400-500 anställda. Det var ju i princip ingen.
Och det, men de har en ålderismexpert.
Ja, absolut, och mycket profilerad sådan. Men att liksom det skulle handla om dem, det var liksom någonting annat. Ibland kan man möta människor som pratar om att de har liksom de är mycket måna om att de har en anställning och de liksom har ett jobb. Och det pratar de gärna om, men att de skulle jobba, det verkar som att det skulle vara sammankopplat. Det är liksom, ja, men nu är vi på den här konferensen igen, och så keynotar någon annan den här gången, och så har man liksom hört det. Men du menar det här med att många flöden pågår samtidigt, det har vi liksom bönder inte det då? Liksom vi går och tar våra bedor, eller vad är det?
Och utsätts för vädersmakter och anpassar sig och gör det ändå.
Ja, men är det liksom, är det, det som är den etnologiska teorin, att i staden finns det parallella spår, och när man lämnar det i barnområdena, då är vi liksom det agrala single thread, för att använda också en.
Ja, nej, men så visst, det, jag tror absolut att det är moderna livet någonstans, hur många människor man möter, hur många relationer man har. Alltså det skapar ju fler pågående flöden än vad det, när man blev i sin läst och man träffade ett visst bestämt antal människor under ett liv. Det kan det satte en enorm snurr i identitetsskapandet när vi kom in i någon form av postmodernt samhälle. Dessutom parat då med extremt informationssamhälle och kunskapssamhälle och konsumtion.
Det är också den här teorin ju handlar om att storstaden är lågkontextuell, därför att du vet inte så mycket om någon annan och du pågår och så, medan du är högkontextuell i, liksom i byn. Och det, ofta tänker man att det skulle vara tvärtom, men så är det ju inte. Den där känner man ju allt och alla. Och jag tror att jag berättade någon gång innan i den här podden att jag skulle köpa en borr på N.P. Nilsson i Båstad. Så sa någon att nej, det behövde du inte bakom diskarna för det. Men din far har ju en sån. då har man ju tjockare data, kan man säga. Då har man ju en rikare bild av varandra. Men det finns någonting i det där också som ju, jag menar, det är att man flyr in i staden, man drömmer om staden, för det kan vara anonym i det stora och allt sånt. Men att det också tillåter dig att gå runt och prata i massa olika sammanhang. Men i den lilla miljön hade någon sagt, ja Ida, du har redan sagt det till mig 3 gånger, så att nu får du komma.
Jag vet.
För du skriver också om det där liksom med att, jag menar, vi pratar om att vi inte vill sitta så mycket i möten, ändå gör vi det. Alltså det här gapen där vi säger vi vill göra och vi faktiskt gör. Tillbaka till den där känslan av handling. På något sätt liksom. Vi har skapat en kultur där vi pratar om nu är det dags att agera.
Jo, att vi tror att vi arbetar i mötena och att vi också tror att vi faktiskt möts i mötena. Det gör vi ju sällan. Vi informerar varandra om saker, men det är kanske inga vidare möten. Det ska vara såna här inspirationsföreläsare typ, men bara häromdagen så läser det ganska träffande om att vi tillbringar halva våra arbetsliv med att ta oss in i de viktiga mötena och den andra halvan med att försöka ta oss ur dem. Där har man väl ett flöde så gott som något.
Ja, precis. Man sitter liksom. Men det här med att vara sysselsatt men uttråkad idag, vad handlar det om?
Ja, men är det inte fascinerande? Alltså, för att vi lever ju en tid när vi liksom ingen har tid. För alla är så fruktansvärt upptagna. Och sen kan man ju naturligtvis liksom lägga in hur mycket statistik som helst på detta med hur många timmar vi ändå lyckas tillbringa på våra mobiltelefoner eller massmedieskonsumtion och så vidare. Men vi har liksom ändå inte riktigt tid att göra de verkliga sakerna, de viktiga sakerna. Och det är klart att vara ständigt på något vis aktiv, men att inte lyckas flytta saker, att faktiskt inte lyckas ha någon påverkan, det är ju givetvis själsligt rätt förödande och på ett företagsmässigt sätt naturligtvis inte bra för produktivitet eller nytänkande. För det här jobbet och pratet om jobbet, det upptar ju liksom större delen av vår arbetstid. Det är så otroligt lite tid som vi faktiskt lägger på att arbeta. Men vi har ett arbete.
Just det, vi sitter i möten bokstavligt talat. Men hur förhåller du dig till det då? Hur gör du för att det inte blir en sån här pladderhatt som springer runt och bara pågår?
Ja, just idag känner jag mig som en pladderhatt som bara pågår. Jag tror att det är oundvikligt så att man åker fast i det. Ett skäl till att alltså, min bok är uppbyggd i två delar. Där den ena handlar om att beskriva någon form av värld som jag upplever att vi lever i. Och den andra delen där det mer handlar om vilka sätt man faktiskt kan ta sig till en annan värld som ser lite annorlunda ut. Och väldigt många av de övningar som jag tar upp i boken och de perspektiv, det handlar ju liksom om att tvinga sig själv, muta sig själv, låtsas fantisera utifrån ganska givna ramar för att just det här är så svårt. Alltså det finns ju egentligen, skulle jag säga, ingenting som får oss att vilja vara på något vis den här icke-pågående pladdrande typen, för att hela systemet är byggt för att du ska vara det. Allt ifrån arbetsplatskulturen till hur vi bedriver våra projekt, till hur vi lägger upp våra tidsplaner, till vår kulturella tillhörighet, att vi vill känna att vi liksom hjälper till och är en i gänget, vi hör hemma på det här bolaget, och den psykologiska tryggheten av att amen, ska jag vara den som säger någonting annat, gör någonting annat, tänker någonting annat, när alla uppenbarligen tycker att det här går så bra och fungerar så bra. Jag tycker jag fastnar hela tiden, men jag tror att jag något snabbare än många kanske hejdar mig ändå.
Har du blivit snabbare genom att vara sakta då på något vis?
Ja, och genom att faktiskt inte göra avkall på vissa mål som jag har satt upp för mig själv och vad man, en viss procent av saker som man faktiskt måste göra på nya sätt eller lära sig nya saker och faktiskt befinna sig i den här otroligt jobbiga situationen att vara nybörjare, ovan, amatörmässig. Det är ingen bekväm känsla. Alltså att växa, och jag tror att det är problem, vi är ju så itutade detta med att vi ska vara så bekväma hela tiden. Det var roligt att liksom vår senaste stora kris av corona någonstans, för många av oss var liksom, det värsta för oss var liksom att vi var tvungna att vara i hemmets vrå och kolla Netflix. Det är inte så kämpigt liksom där när vi har det krisigt. Vi är så himlans bekväma och då är det svårt att utvecklas och lära sig saker. Vi måste sänka ribban på hur vi tror att vi ska må när vi lär oss nya saker. Det är inte bara härligt och mysigt. Det är jobbigt, pinsamt, knepigt. Mm.
Det finns någonting i det här också, och återigen, allt det här är ett område fulla paradoxer, men det är liksom det här med att vi vurmar så mycket för nya saker. Du var ju inne på det innan och sa att vi hoppas att här kommer den här lösningen. Här kommer 5-2-fastan som ska lösa allting. Vi ägnar 5 dagar åt att liksom äta och 2 dagar åt fasta och 7 dagar åt berätta att vi befinner oss i 5-2-metoden. Men det är ju någonting i det att nu jävlar ska det lösa sig. Nu ska det liksom, och så sätter vi tillskriver så oerhört stora förhoppningar också.
Och att det ska gå så fort. Att det ska finnas en formel. Det vill vi ju så hjärtans gärna. För det är ju mycket skönare och mycket lättare att berätta om i diverse sociala kanaler än bara, nu gör jag en medveten livsstilsförändring som jag tänker takta på med för resten av mitt liv. Den är svår att bassa kring liksom.
Ja, det är ju lätt att förstå när man hör oss tala om alla dessa mekanismer som försöker hålla in oss i den här lilla boxen och vara på samma sätt som innan. Och du berörde ju också det med ett fascinerande faktum om att ju högre upp man kommer i en organisation, ju mer lika klädda är man ofta. För makten manifesteras uppenbarligen i, även i fibrer. Och det är ju den där likriktigheten. Ja, det är liksom dyra fibrer. Och då tänker jag liksom, vad är, det kanske är jag som är lite kantig här, liksom, men om vi då finns den här paradoxen att vi båda använder slitna uttryck och så är vi väldigt förtjusta i det nya. Alltså det är motstridiga saker som parallellt existerar i en människa, och det kan jag också tycka är förbluffande. Vi tänker att vi är på det ena sättet eller vi är på det andra sättet. Antingen håller vi de gamla grejerna eller så gör vi de nya sakerna. Eller vad är det egentligen som är det gemensamma nämnaren här? Är det att man inte gör något?
Att man ogillar gråskalan är väl en sån liksom. Det ska ju gärna vara, för det passar bättre i en dramatisk form. Vi tar ju på den där känslan. Mm. Vi lever, alltså, hur mycket vi än försöker både vara och bli itutade och kanske försöka prestera liksom, den ekonomiska mannens rationalitet, så är vi ju inte där, utan vi är ju himla känslostyrda och kulturellt styrda. Så det blir ju så svårt att göra någonting annat. Gråskala och liksom långsiktig, långsam, kontinuerlig utveckling, det fnyser vi ju lite åt, tyvärr.
Ja, är det för att det känns omodernt? som etnolog, har du sett samma mönster i alltid, eller är det här någonting som accelereras? Eller liksom, för jag tänker det som att prata om att det går så fort nu, det har man gjort i alla tider. Vi kommer se tillbaka på denna stund om 5 år, så fy fan vad lång tid allting tog.
Vi kommer aldrig ha det så lugnt någonsin mer som vi har det just nu. Alltså, så är det ju liksom.
Mm. Men hur tar man sig ur det här? Alltså, om vi ska titta då lite liksom framåt, hur man ska göra. Jag tänker först och främst, det är väl ett förhållningssätt. Vad börjar med? Är det att sluta säga att jag har så himla stressigt just nu?
Och i tron om att det kommer vara annorlunda sen. Ja, det är väl att göra sig själv en tjänst. Men jag tror att man måste nog skärskåda sig själv. Gud, det låter ju så vedertaget och på många sätt tråkigt. Men jag tror att man måste fundera ganska mycket på om man lever sitt eget liv eller om man liksom lever någon annans. Och komma till någon form av visshet kring det. Och om man är nöjd med det.
Är det möjligt att göra det innan man har fyllt 40 då? För det brukar ju sägas det, liksom att det är när man har fyllt 40 som man bara, okej, skitsamma, det här är det jag har att jobba med. Det är det som gör folk som fyllt 40 så mycket trevligare att vara med, för att det blir liksom, det blir snabbare. Okej, så här är det, funkar så, skit i det, liksom så.
Och vet att det är kört att bara förbättra vissa saker.
Ja, men liksom så här, jag kan inte längre vara ung och lovande, och det här är liksom, det är inte så att jag kommer växla nu och tänka att jag ska utbilda mig till arkeolog i 5 år, det orkar jag ju inte.
Nej, så att man får drömma lite.
Om det är någonting med acceptansen som kanske var lättare för när liksom, man hade ju allt som oftast samma yrke som sin far. Man hade en given plats, den hade man då varit på ungefär hela sitt liv. Och så
Men vår förväntansbild har väl definitivt någonting med det att göra. Men jag tror också att liksom, alltså skärskådare, liksom, även det blir ju ett rannsakande. Det blir en post-40-aktivitet då. Men att faktiskt fundera på, för vi säger ju så himla ofta, jag har inte tid att. Eller, och det ofta handlar om, det är faktiskt ett val. Och för min del är det liksom en ganska enkelt grepp att använda mot mig själv när jag vill sätta mig själv lite på pottkanten någonstans. För det låter lite annorlunda när jag säger att jag väljer att inte prioritera dig, mitt barn, idag för att, istället för att jag hinner inte. Jag väljer att inte träna och därför blir lite sjukare sen. Jag väljer att inte, för att det är lätt att gå på myten om sig själv, liksom, att man inte hinner. Tid har vi ju.
Tid har vi ju. Sen det finns ju någonting som kan vara elegant att säga det, att jag skulle hemskt gärna träffas för en förutsättningslöst möte, men min kalender tillåter inte det. Det är ju ett sätt att liksom distansera sig från det, som jag absolut använder ibland. Men jag tänker, det är ju en annan sak att säga, jag hinner inte. När jag fyller 40 så bestämmer jag för att jag ska inte klaga på vädret. Jag är färdig med det. Det blir bara klä sig rätt då. Eller så, åh, november gör mig så himla deppig. Liksom. Det är ju inte så att november överraskar oss. Det kommer strax efter oktober oftast. Och sen så finns någonting i det att sluta knaga över vädret, sluta klaga över att jag har så himla mycket. Jag kan säga saker som att, men det är mycket nu, ja, men det har varit lite intensivt nu någon vecka, men det kan jag säga. Liksom. Jag kommer inte säga, men det kommer snart gå över, eller jag kommer inte säga liksom, att jag hela våren har varit fruktansvärd. Och det är ett val jag har gjort. Jag tycker nog att det har i alla fall hjälpt mig att känna mig mer som att jag kanske mindre gnällig bara. Det var någonting, en offer som är liksom, det är omständigheter som inte jag kan påverka, som om att man vore uppslukad av någonting.
Ja, men också därför, då tar man ju heller inget ansvar. När det är din kalender som inte tillåter, det låter ju så här, egentligen är faktiskt du som säger att jag kan inte prioritera dig just nu. Mm. Men det är ju ganska skönt att skylla på kalendern, som att det vore någon allsmäktig gud som sitter och bestämmer över oss. Mm. Men vad får du för bemötande då när du har ändrat dig? Liksom? Märker andra det, eller är det för din egen skull att inte ödsla surhetsprocent på saker du inte kan förändra?
Jag tror nog att det är att, som att då får jag väl ta ansvar för min kalender då. Alltså det, att säga att tyvärr min kalender tillåter, det kan jag tycka fortfarande lite elegant, för att det blir lite mindre komfortabelt. Jag kan inte prioritera dig just nu, men jag ska absolut tänka på att bli bättre på det, för det också, finns också någonting befriande rakt i det. Men att inte klaga på vädret eller inte klaga på november tror jag också handlar om att jag har ju upplevt mer än 40 sådana här cykler nu. Ja, om det nu så att det blir deppig i november, då får jag göra någonting åt det. Då får jag är mer ute i naturen på grund av det. Jag tänker på sådana här saker liksom. Och det är också för att, jag tror att jag vill också ha landat i att jag är i grund och botten bjärebo, och då är det lite mer rakare och enklare. Och jag liksom, om någon tycker att det är dåligt, alltså, får det är väl inte mitt problem. Alltså, jag är betydligt osmidigare nu än vad jag var förr, så att säga. Men också, det är ganska skönt. Om när någon säger agilt, så säger jag fattar inte vad du snackar om. Vad menar du? Står du framför bussen och flyttar på, du är inte agilt, det är väl bara självbevarelsedrift. Och jag är den som räcker upp handen på, jag var på någon presskonferens med ett börsbolag här och pratade någonting, och bara, ursäkta, jag fattar inte vad du säger på den sliden. Och det blir något väldigt befriande i det. För liksom jag skiter blir om han tycker att jag är bra eller inte, det är otydligt.
Och ni tycker ju säkert en hel del andra också.
Ja, det kommer ju alltid fram någon efteråt. Gud vad bra, för jag fattar inte heller det.
Vilket nej, också det är det jag alltid har älskat sig när man jobbar som jag gör med mycket metagrafiska data. När man beskriver hur människor gör. Det blir något befriande. Det här kan vi inte argumentera med. Vi kan benämna det som kundorienterat eller customer centric och alla de här tjusiga orden. Men så här gör de. Och så här känner de. Och sen händer det här. Vad ska vi göra åt det? Vi kan tycka vad vi vill och benämna det hur vi vill. Men det här är det som händer. Det finns någonting befriande med det raka. Men däremot tror jag man förlorar lite socialt klister. För det är också så att, att snacka väder och gnälla på november är ju också det vi gör tillsammans. Det kan nog bli nya spännande samtal om man väljer att prata om någonting annat än november. Jag tyckte en sak som du sa var otroligt intressant. Att det också drar med sin handling. Du bestämde dig för, nej jag ska inte klaga på vädret. Och då kommer november, den är som den är, så jag är ute mer i naturen. För där kan man ändå uppskatta den någonstans, läser jag då in. Det blir ju det att den typen av löfte till dig själv drar ju med sig handling. Verklig handling, inte känslan av handling. Utan du gör det de facto någonting åt det. Och det är väl det jag tror att ju mer vi kan liksom... Vad jag ville med boken väldigt mycket var att sätta... ljus på saker som vi tar för givet så att vi kanske lite mer kan välja om, ja de här grejerna köper jag och de här grejerna, de köper inte jag.
Du propagerar ju för att leva i frågorna som jag tycker är en fin formulering. Vill du berätta vad du menar med det?
Jag vill också att vi är så otroligt förtjusta i att hela tiden leva i svaren och det är väl de som skapar också pågåendet genom sin tvärsäkerhet. Alltså det finns ju ingenting öppet i svar. Och framförallt inte då de här vagt igenkännbara, redan färdigtuggade svaren som vi ofta slänger oss med. Och ju svårare frågor, desto mera av den typen. Ju mer man liksom kan frågeleva, då tar man sig ju själv. Jag tycker väl någonstans så får man väl tillbaka lite tolkningsutrymme när man frågelever mera. När man är inte ständigt på jakt efter svaren. Och hur är direkt, utan att faktiskt våga befinna sig i det där lite besvärliga problemrummet.
Och det att ställa sig varför-frågor kontinuerligt då, eller är det mer än så?
Ja, det var en bra fråga. Ja, alltså, alla typer av frågor tycker jag är intressanta. Men kanske också framförallt att ställa frågor till sig själv. Inte bara till sin omgivning. Och överlag liksom leka med tidsperspektiven om jag befinner mig i ett läge där det finns ett väldigt tydligt svar så kan du ju alltid befinna dig i ett annat tidsperspektiv och säga att om jag vill vara här om 10 år, vad behöver jag då göra? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Det är ju också ett sätt att komma med nya frågor. Jag tycker att det är ganska ont om intressanta frågor på arbetsplatserna idag. Det måste ju kunna finnas något annat sätt att liksom bemöta... till exempel en vikande efterfrågan än att säga att vi måste bli mer relevanta för kunderna. Alltså det är inte att ställa sig en intressant fråga.
Nej, jag förstår precis. Det är de där... jag menar, försäljningen dalar, skapa ny kampanj. Dåligt resultat i medarbetarundersökningen. Fixa tema då. Vad trött jag är. Mer kaffe.
Exakt. Ständigt i svaret och ständigt då i känslan av handlingen. Men du gör ju någonting åt det. Jag kan ibland känna just på konferenser att så här, kan vi inte bara ta parkeringsplatsen från förra året? Alla de där fina post-it-lapparna som innehöll det svåra, det komplicerade och saker där vi behöver mötas tvärs över våra organisationella silos som vi alltid sett på parkeringsplatsen för det här året. Om vi skulle börja konferensen med den parkeringsplatsen så känns det som att bara där skulle man kunna forma lite mer intressanta frågor. Jag upplever att det är alltid där på parkeringsplatsen de mest viktiga frågorna hamnar.
Just det, en bra inledning är så här, varför har inte något av det här hänt sen förra oktober?
Ja, när vi ju sågs och också skulle titta framåt eller så efter att ha blivit inspirerad av någon som kommer utifrån.
Ja, precis. Det är liksom eftertanken på något sätt som saknas. Jag vägrar ju möten rätt mycket. Jag har ju möjligheten att göra det så jag är privilegierad liksom. Men som teamsmöten brukar jag alltid aldrig ta. Utan då brukar jag ringa in och så går man promenad samtidigt och säger, ja, är du med på kameran? Nej, det är jag inte. Ja, men kommer du slå på det? Nej, jag tänkte inte det. Utan jag går en promenad med hunden samtidigt. För att de flesta möten är ju rätt meningslösa. Vi pratar mycket om det internt. Och vad vet ju helt virtuellt, vi har ju inget kontor. Utan där är det ju att man hittar olika sätt att mötas på. Ibland så behöver vi video. Nu sitter vi på video på distans här. därför att någonting fuckade upp i ditt liv, och då sa du att okej, hur kan vi lösa det här problemet? Ja, vips, och så flyttade vi det på en halvtimme och så löste vi problemet, och så började det liksom noll att prata om. Alltså det finns ju någonting att okej, gör vi det. Men då har vi, pratar vi internt mycket om så att ja, men det här är ju högupplöst möte. Nu ser vi varandra, inte minst, men det är ännu mer högupplöst som du suttit mitt emot mig i studion.
Det är väl någonting med informationstäthet liksom.
Ja, men du hade sett mer kroppsspråk. Jag hade sett om du var längre än jag eller inte och liksom sånt. Nu är du ju pytteliten på skärmen. Men det är liksom
jag är också med, pytteliten i verkligheten så att jag är ett litet frimärke.
Så här behöver vi högupplösta möten, och här behöver vi inte ha det. Här kan vi prata med varandra liksom i telefon, eller här kan vi bara chatta. Så att när vi gjorde en organisationsförflyttning nyligen, eller vad det heter, om organisationen, tänkte vi delade upp oss på ett nytt sätt, för vi insåg att det var roligare och trodde att det skulle bli bättre. Då har vi också sett till att sen resa runt i landet, jag och min högerhand, och så har vi liksom tagit tåg, och så då, okej, nu är vi i Köpenhamn och ska prata med den gruppen som sitter i Öresundsområdet, de samlades där. Då säger vi alltid så här, alltså det viktiga är ju inte att vi har det här mötet, det viktiga är att vi har haft mötet på något sätt. Och då handlar det mycket om att vi dricker öl med varandra, eller man snackar, eller man sitter i solen eller sånt liksom. Det är ju högupplöst, så sen kan vi köra en slags gruppchatt på Google Workspace liksom. Men det har vi börjat tänka på, när gör vi det ena och när gör vi det andra, hur ofta behöver vi hålla på med det, så att vi liksom inte kallar till möte i största allmänhet liksom.
För det är ju sjuka vad här. Jag tycker det var jättebra med detta med högupplöst eller lågupplöst. Det är alltså, jag tycker ju generellt sett nästan alltid att det är fantastiskt när man kan sno någonting från och applicera någonting från en annan fenomen, vetenskap, vad som helst, och applicera på annat sätt. För det skapar ju en annan förståelse för vad är det vi gör i möten. Alltså så det är också det liksom sammanklumpandet av möten, det är allting från liksom information till liksom ett djupt personligt utbyte som kan sätta spår för livet. Det är liksom allting kluder vi ihop under begreppet möte. Det är ett teamsmöte med liksom där det ska fattas beslut med liksom 20 personer i mötet utan en tydlig liksom vare sig agenda eller problembeskrivning eller mål. Det är knepigt. Det tar tid. Då måste man kalla till många möten.
Jag tänkte vi skulle avslutningsvis beröra något som jag tycker är väldigt spännande som heter premortem. Postmortem är att man helt enkelt rätt på varför någon har dött. Men premortem är att man kallar till möten nu innan man har börjat med projektet eller sitt företag eller så, och säger att okej, det gick åt helvete, varför?
Ja.
Är det liksom ditt bästa knep för att komma ur den här tidsaspekten som du pratade om innan? Att liksom se att man faktiskt sitter fram i, vi pågår bara och vi har samma parkeringsplats år efter år.
Men åtminstone så tror jag att det är det som har varit enklast att paketera mot organisationer där man behöver. Jag upplever att nästan allt, liksom när man driver ett framgångsrikt förändringsarbete, så handlar det om att människor får göra. Alltså vara med i processen, tänka, känna, genomgå den. Och det här är ett verktyg som tar ganska lite tid. Och det ger väldigt stor utväxling eftersom man då samlas innan för att just, som du sa, konstatera att det här skett sig. Varför? Och skälet att det är så kraftfullt är ju för att det finns inga syndabockar i det här läget. Det är faktiskt ingen som har gjort fel. Det här är ju en fantasiövning som vi gör tillsammans. Mm. Vilket gör också att den psykologiska tryggheten ökar. Det gör att liksom chansen för att människor faktiskt lyfter upp så att ja, det kommer fastna där. För sen kommer IT komma och säga det här. Och sen kommer legal in och så säger de det här. Mm. Man får en väldigt tydlig bild av om man har såna här boomerangstationer i ett bolag. Där man vet att man kommer köra fast. Då kanske man kan börja med dem innan man sätter igång med projektet. Och man kommer också få upp möjligtvis, förhoppningsvis, lite oväntade saker som man kan jobba runt. Eller inse att det här är fel projekt. Alltså det kan på 2-3 timmar ge ganska stor utväxling. Vilket gör att det är ett bra verktyg att börja med. För det är väldigt, väldigt handfast. Sen tycker jag att det är fantastiskt att ibland bara göra den jättekort för mig själv. För att det kan, jaha, nu skiljer jag mig här då om 10 år, säger vi. Vad har då hänt? Det är ganska enkelt att se hur mina prioriteringar idag lirar antingen mot en fantastisk relation eller mot en skilsmässa. Ibland kan jag tycka att ställa sig själv i en annan tid och liksom syna katastrofen gör att det blir tydligt bättre och göra en liksom vettig värdering av vad jag ska hålla på med just idag.
Jag har inte gjort en sån än, men jag ska faktiskt bokat in den när jag läser din bok, så vi ska göra det om någon vecka här. Och jag redan känner hur det är befriande liksom, att det går inte att prata om att ja, vi var agila. för liksom, det gick åt helvete.
Nej, vi vet ju det här, att det är gott åt helvete.
Ja,
det finns inte någon sån här härlig tänkare som har sagt liksom, hur många krig skulle liksom inte ha startats om någon frågade sig, vi förlorade, varför? Och liksom sen då ta ett steg till med hur? Ja, då kanske man in. Och då kanske vi slipper en del projekt. För är det någonting vi faktiskt behöver göra, åtminstone i näringslivet där jag verkar, så är det att vi skulle behöva döda fler initiativ och fler projekt. Så då kanske man ser lite också att det här projektet inte, faktiskt kanske borde gå dåligt.
Ja, men precis. Att initiativförmågan, så pratar man ofta om att man är orolig för innovationskraft. Sånt. Det är aldrig någonsin. För liksom att komma på dåliga idéer, det kan ju vem som helst göra. Och det är ju statistik. Liksom. Men att komma och genomföra idéerna är snarare där. Liksom, och genomföra dem på ett begåvat sätt och döda snabbt och liksom sånt.
Ja, men för det är ju det där att det liksom, en riktigt bra insikt, om man liksom definierar insikt som liksom någonting som förändrar hur vi ser på världen eller förstår oss själva eller så. Mm. Det har ju annars en, liksom en enorm förmåga att sabba projektplaner och tidsplaner och annat. Så att ju mer man kan liksom, det är väl chans att vara lite för klok istället för efterklok. Liksom. För jag menar, jag tycker att vi utvärderar för lite och för effektivt också, men förklokhet tycker jag ändå är bättre än att vara efterklok.
Ja. Ja, det ska bli spännande att prova det, verkligen. Och det är någonting där med att känslan av handling kan man ju inte ha då, för det har ju gått åt helvete.
Det har ju redan gått åt helskotta. Och det var ingens fel heller, vilket ju kan vara skönt.
Det är ingens fel, och som sagt, de där buzzworden funkar liksom inte. Utan då kan det möjligtvis vara att liksom, vi borde jobbat mer i Vattenfall, eller vad det 17 nu är trendigt för den just nu. Så här. Det kommer ju inte vara det som är svaret, utan det var ju att liksom sagt, det är ju antagligen legal som var inne och gjorde någonting, eller någon som spenderade för mycket på något värdelöst och inte mätte det eller något sånt. Liksom.
Ja, att vi inte tog ett beslut men körde projektet ändå och ja, lite sådana godbitar. Men det brukar blottlägga en hel del, plus att det finns något så här. Det finns något härligt, vi är ju väldigt liksom, framförallt på jobbet så samlas vi och berättar om recent wins och allting som har gått fantastiskt och så mycket positiva saker vi har gjort. Det finns något härligt i att så här, grotta ihop sig hela projektgruppen och i 2-3 timmar frossa i allt som kan gå fel. Då kommer man också, om inte annat, förhoppningsvis göra ett bättre projekt, mindre saker går fel. Men det finns något befriande i frossa i katastroferna.
Mm, just det. Och det kanske är det som är boten mot att bära omkring på för mycket ärvda svar. Att man helt enkelt utgår från att de ledde oss i helt fel riktning.
Ja, det är väl en bra sammanfattning.
Om du skulle ge oss 3 böcker som har inspirerat eller påverkat dig, vilka vill du då nämna?
Ja, vilka vill jag då nämna? Ja, men jag måste nog nämna den gamla klassiken Kulturanalys. Den är ju ganska gammal vid det här laget. Den är väl på 1980-tal. Billy E. Norval Löfgren. För min del, det är lite en liten pamflett man läser av kursen som etnolog. Och för min del så är den innehåll liksom en hel gott och blandat på sig av saker, ja. Aldrig hade tänkt på och sett att sortera tillvaron på. Det är massivt skäl till att jag valde en yrkesbana som etnolog. Det är inte många som växer upp och tänker etnolog ska jag bli. Och framförallt som jag inte har gått folklivsforskningsspåret utan jobbar kommersiellt. Så den skulle jag ändå säga.
Säg även som stod bakom den. Var det Alf Arvidsson?
Nej, det är Billy En och Orvar Löfgren. Sen tycker jag att jag vill alltid slå ett slag och dra en lans för ja-sägarna av Åke Ortmark. Som jag tycker är en fantastisk bok för de här dagarna när man liksom kommer hem från jobbet och undrar vad jag egentligen gjorde där. Det är en extrem, tycker jag, kreativ analys från olika tider av ledarskapsproblematik och hur isolerade ledare faktiskt blir i olika kontexter. Så att, den lyfter alltid upp. Och sen brukar jag rent, om man vill nörda, jag tillhör ju de som tycker att det är ett enormt problem att liksom riktigt strategiarbete är en någon form av döende artform, så tycker jag att alla människor borde läsa Good Strategy och Bad Strategy av Richard Rumelt. Om inte annat för att den också är fruktansvärt rolig. Men det är väldigt mycket ett brandtal någonstans om vikten av föreställningsförmåga fast utifrån ett mycket mer kort och ekonomiskt perspektiv. Men han beskriver framförallt hur mycket dålig strategi som finns och vad är egentligen skillnaden på liksom en bra och en dålig strategi.
Det ser vi fram emot, och som vanligt så länkar vi till den och även till din bok förstås i beskrivningen till podden. Tack snälla Ida för att du var med och gav perspektiv.
Tack så mycket.
Det där var etnologen Ida Hult som du hört, som skrivit boken Ärvda svar, som jag tycker mycket om. Utifrån det du hört idag, vet du vem av dina kollegor skulle gilla dagens avsnitt utan att det blir lite dålig stämning kanske på jobbet? Hur som helst, tipsa dem om det här avsnittet då genom att använda dela-funktionen som du hittar här i poddappen. Och så bidrar du samtidigt att sprida lite fakta på din arbetsplats. Och eftersom du har lyssnat hela vägen till slutet skulle jag också bli glad om du gav podden 5 stjärnor i betyg. Det tar nästan ingen tid alls, men det gör det lättare för andra att se att perspektiven uppskattar på innan du börjar lyssna. Så leta upp poddens huvudsida här i appen och ge betyg. Dagens avsnitt, ja, det gjordes av Andrea från Essen. Hon är redaktör, Jens Back, han är klippare, Sara Lundgren sköter våra publiceringar och jag heter Per Granqvist som pratar. Mixningen gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka, ja, då ger vi det perspektiv på ett annat ämne som gör det mer allmänbildad. Och då hörs vi.